Hej och välkomna till Humpod, en podcast från Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. Jag heter Jonas Svensson.
Jag heter Bärbel Westfall.
Och med oss här idag så har vi Martin Knust som är doktor i musikvetenskap och lektor i samma ämne här vid Linnéuniversitetet. Välkommen!
Tack så mycket!
Idag ska vi alltså prata om musik, och musik och politik, och musik och nyhetsmedia. Men innan vi börjar med det så tänkte jag att du skulle få möjligheten att presentera dig själv.
Ja, väldigt kort. Alltså jag har pluggat musikvetenskap och musikpedagogik faktiskt i Tyskland. Och sen var jag också frilansare där som musiker ett tag. 2008 kom jag till Sverige som forskarassistent i Stockholm. Och efter tjänsten hade gått ut så fick jag anställning här. Och då har jag hamnat här i Växjö. Och det är kul, och det som händer just nu så att säga är att jag sysslar också med saker som rör sig så att säga snarare inom musikproduktion än inom musikvetenskap. Alltså hur gör man musik idag, vilka tekniska möjligheter finns och vilka kanaler för att distribuera det hela. Jag tycker det är väldigt intressant.
Ja, men du är också forskare, så vi skulle vilja veta lite grann om din forskningsverksamhet. Vad är dina huvudsakliga forskningsintressen?
Kort sagt, alltså jag är musikhistoriker och jag har fokuserat på musiken, vad kan man säga, efter 1750 ungefär. Alltså den musiken som man kan säga den aktuella nytida musiken, det är så att säga mitt forskningsintresse. Och när det gäller den musiken så har jag fokuserat mestadels på opera och musikteater. Men under de senaste åren också lite mer på musik i audiovisuella media.
Ja, just det. Vi ska som sagt röra oss inom fältet musik och politik och musik och nyhetsmedia. Och innan vi liksom går in lite mer specifikt på den text som både Bärbel och jag har läst av dig nu, så tänkte vi skulle be dig ge lite sån här snabb översikt över fältet musik och politik. Det är ingen lätt uppgift, jag inser
nej,
det. Jag inser det, men lite snabbt. Alltså, vad har man forskat om? Hur ser forskningsläget ut nu idag?
Jo, det är ganska heterogent. Ämnet såklart är väldigt brett och väldigt djupt. Alltså musik och politik, det är minst lika stort som språk och politik. Så där kan man hitta alla möjliga ansatser. Bara några exempel. Det har forskats ganska mycket om populär musik och politik. Genusfrågor, till exempel protestsångkulturen under 70-talet med mera proggen. Det är något som har utforskats väl. Det har forskats en hel del om musik och propaganda. Alltså framförallt musik i både diktatoriska regimer och demokratiska regimer. Det har forskats såklart en del om musik och maktrepresentation. Till exempel har Gustav III använt operan för att visa sin makt. Men musik har såklart också visats, eller använts för att visa kyrkans makt, förstarnas makt. Så länge som det har funnits professionella musiker har de anställts vid hovet och vid kyrkan. Och där har man i princip ett fält som är oändligt stort. Så forskningsläget är ganska heterogent. Just det vi kommer att prata om idag är förvånansvärt obeforskat, skulle jag säga.
Jag blev lite förvånad alltid att Leni Riefenstahl alltid dyker upp, Viljans triumf. Den dyker också upp i litteraturen som jag undervisar om. Vad är det för speciellt just med den musiken?
Alltså filmen i sig är ju ganska intressant eftersom det är två filmer, en som har gjorts 33 och en, jag tror, Triumfdesfilms 35 om jag minns rätt. Det som är intressant med musiken är att där finns i princip alla topboy, som man säger, alltså alla medel som senare används i nyhetsmusik och som fortfarande används. Så om man lyssnar på Herbert Winds ljudspår, soundtrack, som man gjorde, så är det både en kompilation av Wagners mästarsångerna, såklart. Det var Rikspartidagen i Nürnberg, ja, så det passar. Mm. Och annars är det enbart marscher och fanfare. Och om man lyssnar på nyhetsmusik idag så är det enbart marscher och fanfarer världen över. Det är rätt intressant. Så det verkar vara så att säga ett sätt att visa auktoritet. På ett akustiskt sätt skulle jag säga. Och Herbert Wind är såklart en personlighet som är intressant att forska om. Det har forskats om lite om honom. Hon var en övertygad nazist och gick med i så att säga, rörelsen ganska tidigt, redan i 20-talet, om jag minns rätt. Och han var så att säga, den mest framstående filmkompositören under nazistregim. Och han använde, eller han gjorde det frivilligt, han skrev mycket musik för dokumentärer, som just den propagandadokumentären, och som Olympiafilmen och så vidare, som Leni Riefenstahl har gjort.
Och kanske även de här journalfilmerna som gjordes för...
Det var lite under hans nivå, skulle jag säga. Alltså just den här så att säga veckonyhetssändningen, eller de här veckofilmerna som fanns på bio, newsreels, det var mer så att säga arbete som fanns redan på arkiv. Det var folk som skrev det, och sen togs det fram ganska snabbt, och ganska billigt är det också gjort. Nej, så han fick bra betalt för det han gjorde, och han fick mycket beröm, och han blev också av med alla sina rättigheter efter kriget, såklart. Ja, det är därför man kan spela hans musik idag fritt.
Du nämnde också någonting som jag faktiskt inte heller hade så bra ordning på, nämligen sekulära oratorier, som har en politisk dimension. Det är intressant. Vad är det, och kan du ge några exempel?
Jo, alltså oratorium och kantat, för att ge en snabb överblick. Det är egentligen, vad kan man säga, andliga eller kyrkliga genre som har i princip funnits sedan 1600-talet. Det är rätt intressant. Sen hände det redan i Händels tid att han skrev oratorier för konsertsalen, typ.
Ursäkta att jag arbetar här, men alltså, jag är inte musikvetare. Vad är ett oratorium?
Ja, oratorier, det blev så att säga, i början var det ganska intima kammarmusikaliska genrer som man sjöng hemma för att så att säga meditera lite om religiösa teman. Men sen blev det större och större, så man använde slutligen kör, orkester, solister, orgel, allt vad som fanns. Och det blev ganska praktfulla, så att säga, antingen gudstjänster med kantater, eller det blev konsertlitteratur som typ Messiasen av Händel. Ja, det är ett oratorium, den känner man till. Och Händel skrev också ett liknande oratorium för kör som heter Israel in Egypt. Det handlar om Israels exodus, och där kan man redan skönja just den här patriotiska eller nationalistiska vinklingen, eftersom Israel blir upp, så att säga, presenterat som ett folk som är urvald, som är ett speciellt folk som är omringat av fiender. Och det var, antar jag, den engelska publiken som kände sig igen i just den här beskrivningen. Så det är definitivt början av den här politiska, så att säga, traditionen som sen tar fart tack den franska revolutionen, där man i princip förbjöd all religiös musik, men man använde fortfarande de gamla formerna för att fira revolutionen. Och då är det också Frankrike där man börjar skriva sådana patriotiska kompositioner. Ett fantastiskt exempel är Berlioz Requiem, tycker jag, som framfördes med tusentals sångare i kör med fyra dolda orkester i Pantheon i Paris. Alltså det var sådana pampiga, massiva, patriotiska konserter, kan man nästan säga, masskonserter. Och det är det som kännetecknar den patriotiska eller nationalistiska eller politiska kantaten fram till 1900-talet, kan man säga. Det är stora mass... framföranden, och det är masspublik, och det är väldigt breda effekter, kan man säga, massiva effekter. Så det är ett politiskt oratorium. Det är ganska, vad kan man säga, alltså man vet inte så himla mycket om det. Just i Sverige finns det en körsats, Sverige, som är skriven av Wilhelm Stenhammar. Den har varit del av en kantat som heter Ett folk, som skrevs 1905. Så just i Sverige har man kanske lite kontakt med den här traditionen. I andra länder är det fullständigt borta nu, bortglömt i princip. Eftersom det var kompositioner som skrevs för ett tillfälle, framfördes och slängdes i princip efteråt. Så det var inga verk för evigheten.
Så det är inget som framförs i Frankrike heller i princip?
Nej. Alltså vi vet bara titlarna och vi vet vilka tillfällen som fanns, men vi har inte själva verken bevarade eller publicerade. Alltså man firade till exempel... kronprinsen hade gift sig, eller att Sevastopol hade fallit, alltså en militärisk seger. Alltså det var i princip ett slags nyhetssändning, men det fanns film. Folk satt där och blev informerade om detaljer i slaget om Sevastopol. Alltså det är verkligen, det är rätt intressant. Ja.
Ja, då glider vi ju över i det här forskningsområdet som, ja, som du håller på med just nu, som du kanske kan beskriva lite närmare.
Alltså det som intresserar mig mest, det är, skulle jag säga, musik och maktrepresentation. Eller alltså det som finns så att säga i den här propagandatraditionen. Men det är nu så att säga i den senaste tiden musikanvändningen i journalismen. Och nu pratar jag inte om musikjournalismen. Det är klart att man använder musik i en dokumentär om Michael Jackson eller så. Det tar man för givet. Nej, men det jag menar, det är att man har ganska mycket musik numera i bakgrunden, som ligger i bakgrunden. Det är i nyhetssändningar lite grann. Det är ganska mycket i rapporter och det är jättemycket i dokumentärer. Och det är någonting som har börjat någonstans i 90-talet i USA. Och det är framförallt privata kanaler, privata tv-stationer som har så att säga drivit fram den här processen. Samtidigt som man måste säga att det är ungefär samma mekanismer som används, som redan har använts i 30-40-talen. När så att säga ljudfilmen kom till och man laddade på en tjock orkestral soundtrack som ackompanjerade det man såg på bilderna. Och min fråga är nu, alltså, hur använder man musik och vilka riktlinjer finns om detta? Eftersom journalister ska ju inte manipulera folk. Det är ju något, tycker jag, som är jätteviktigt. Och just nu idag så skulle jag säga att journalismen också lite ifrågasatt som sådan. Alltså journalismen befinner sig i kris. Det vill säga, jag misstänker att journalisterna inte så riktigt vet vad de håller på med. Jag har presenterat några exempel för journalister och de blev ganska bestörtade över dem. De hade inte riktigt tänkt på det. Men det som saknas, det är i princip en diskussion om det hela. Varför tar man överhuvudtaget musik upp i en nyhetssändning? Varför lägger man på en typ action soundtrack på en dokumentär som förändrar det man ser lite grann? Och det som kom fram i en diskussion som tog igång lite grann i Tyskland för ett tag sedan, det var, ja, att det finns inga riktlinjer. Journalisterna gör bara. Och jag tycker det är jätteproblematiskt faktiskt. Mm.
Du säger att det började i några privata kanaler. Ser du några samband där, att den här ökningen av nyhetsmusik? Och finns det skillnader mellan länder?
Mm, det finns. Alltså det är, och det är nu så att säga generell forskning om journalismen, det som händer i USA, det brukar hända i resten av världen också senare, förr eller senare. USA ligger lite i framkant, det är en väldigt, vad kan man säga, ett väldigt splittrat medielandskap. Det finns massor med privata aktörer, det finns statliga aktörer också, men de är inte så viktiga som till exempel i Europa. Och det vill säga, det finns konkurrens. Man tävlar om att ha tittare, eller snarare lyssnare. Och för att attrahera dem och för att göra det intressant så använder man musik som man gör nästan i en Hollywoodfilm. CNN är ett väldigt bra exempel. Det är väldigt, i alla fall för en europea, väldigt tjocka, massiva orkestrala effekter som man använder. This is CNN Breaking News. Samtidigt som det finns den patriotiska kantartraditionen kvar i USA. Det är också något som jag upptäckte nyligen. Alltså en kompositör som John Williams som har skrivit filmmusik till Hajen eller till Star Wars. Han har också skrivit musik för nedsändningar och han har skrivit musik för patriotiska kantater. Ja, allt detta går att så att säga hitta på webben och det låter allt, skulle jag säga, likadant. Och det är ganska intressant också, att det är samma musikaliska stil med helt olika syften. Och jag undrar vad händer när man använder musik som egentligen är skapad för att fiktionalisera en berättelse eller för att, ja, vad kan man säga, utsmycka en film i ett icke-fiktionalt sammanhang. Jag tror det blir lite, ja, det blir lite märkligt.
Ja, man skulle, kunde du tips för att man går in på John Williams på YouTube och kollar igenom detta lite?
Det kan man göra. Alltså, jämför gärna hans musik för Stjärnornas krig, hans musik som han skrev för, ja, jag tror det var NBC, inte hundra på det just nu, och han skrev musik för, ja, det var, jag tror, jubileet av den amerikanska nationalsången. Han arrangerade det med stor kör, stor orkester såklart, och med nationalsången som höjdpunkt. Det hittar man på YouTube. Ja.
jag får lite intrycket här att du tycker att det här är alltså ett problem att musik används i nyhetsmedia. På vilket sätt då, menar du?
Jo, alltså kanske kan jag prata lite om den traditionen jag befinner mig i. När man forskar musik, 1900-talets musik framförallt, då kan man inte så att säga bortse från så att säga den kritiska Frankfurtskolan. Och det har med att göra att Adorno framförallt inte bara var sociolog eller filosof, han var också musikvetare. Så hans sätt att tänka och beskriva musik har påverkat i alla fall den tyska musikvetenskapen ganska massivt. Samtidigt som han var verksam eller började så att säga skriva i en tid där nya media kom till. Radio, bio, film och ljudupptagningar av olika slag. Och han och hans, vad kan man säga, skola eller de som var associerade med den, de var väldigt skeptiska också. Alltså det är teknologiska möjligheter som kan användas för att skapa en total diktatur. Och så blev det också. Så inom medieforskningen så finns det ganska, vad kan man säga, bred konsens om att Hitler inte hade kommit till makten och inte hade lyckats så att säga, att skapa fullständigt kaos utan de här tekniska möjligheterna.
Utan musiken?
Utan musiken också. Musiken var jätteviktig i Nazi-Tyskland. Den betecknades som den tyskaste av alla konstarter och det var väldigt påkostat. Alltså, tyskarna lade oerhört mycket resurser på det. Tanken bakom var att man kan påverka folk på musikaliskt sätt mycket lättare, mycket djupare och man kan i princip göra en diskurs irrationell. Man behöver inte argumentera längre utan det är verkligen bara att presentera emotioner, att presentera massiva effekter för att så att säga skjuta folk i en riktning. Så musiken är en fantastisk konstart för demagogiska syften. Så på så sätt finns det en inbyggd skepsis mot vissa så att säga, musikstilar i musikvetenskapen i alla fall. Den traditionen som jag så att säga kommer ifrån. Och jag skulle säga musik inom nyhetssändningar tillför egentligen ingenting. Alltså det gör det inte så att säga mera, vad kan man säga, rationellt. Det tillför inga fakta, tvärtom. Det tar bort plats. Alltså när man måste spela musik så finns det inte tid för att argumentera, för att framföra en text, för att prata. Och det är något som man kan observera också sedan 90-talet, att så att säga nyhetssegmenten är lika långa ungefär, men det finns färre ord som talas. Det finns inte tid för ord längre. Så det vill säga musiken tar plats som i princip hade behövt för något annat.
Men här måste det då finnas olika musikinslag, för jag menar de flesta nyhetsprogram har ju sina vignetter som har funnits lång tid. Det är väl inga större problem med dem. Det är väl snart att rikta uppmärksamheten. Det är någon sorts varumärkes. Det är väl inte det du är kritisk mot, eller?
Så en så att säga opener eller ett theme, eller hur man kallar det för, det är klart för, det ska så att säga kalla lyssnaren till skärmen, eller det ska visa för lyssnaren, nu kommer något viktigt. Det finns, oavsett, det finns en viss, vad kan man säga, gammaldags auktoritet i det hela. Det finns militäriska undertoner, eller undertoner från gångna tider som var icke-demokratiska. Så det kan man redan hitta
där. Kan du ge
där
något exempel på det?
Alltså alla fanfarer i princip. Det kan vara SVT's Aktuell, det kan vara TV4-nyheter, det kan vara allt möjligt. Det är en fanfar, det är så att säga förknippat med militären, det är nedräkning väldigt gärna och det är marschrytmer, alltså två fjärdetaktsrytmer väldigt ofta. Och en marsch är ju också någonting som symboliserar enhet, alltså auktoritet helt enkelt. Så där finns ingen plats så att säga för individuella tankar, utan det som kommer nu, det är viktigt och det ska du lyssna på. Det är som en, vad kan man säga, militärisk rapport eller appell, vad vet jag. Så det i sig är det helt oskyldigt, kan man säga. Problemet börjar när man lägger in musik i själva segmentet. Mm. Och det har jag nu upptäckt också enstaka gånger faktiskt på SVT, att de lägger på musik i bakgrunden. Till exempel när det blir sådana tillbakablickande segment där man pratar om flyktingskrisen för 5 år sedan. Och då blir det plötsligt melankolisk bakgrundsmusik som har en effekt. Eller, det har jag upptäckt nu också, det fanns för ett tag sedan också, det var också en dokumentär om flyktingskrisen i Sverige. Och då hade man cheferna för alla politiska partier som sitter i riksdagen. Och alla partier så att säga kunde presentera det de ville presentera, för utan SD, när de kom i bilden så var det alltid bakgrundsmusik som var väldigt hotfull. Alltså sådana saker förekommer faktiskt redan i journalistiska praktiken.
Och det slinker ju in omedvetet hos tittaren och lyssnaren. Och...
Exakt så är det. Exakt så är det. Och det luktar lite manipulation, måste jag säga.
Det är lite otäckare med detta är ju att du sitter och berättar. Och jag har absolut aldrig, vad jag kan minnas, hört detta.
Och du är inte ensam. Du är inte ensam. Nej. Det är så roligt. Alltså jag har haft det nu flera gånger när jag berättar för journalister. De säger först, det finns ingen musik på dokumentärer. Sen visar man dem, oj, det finns en hel del. Men det är inte bra. Och jag har till och med haft musikvetare. Jag spelade upp ett segment från Österrike. Från public news, public service news där. Och det var en musikvetare som sa, ja, men jag lyssnar på det eller tittar på det varje kväll. Det finns ingen musik där vanligtvis. Sen tittar den igen. Men det finns, herregud, jag har aldrig tänkt på det. Alltså det är framförallt i början, när ni tänker på TV4-nyheter, då presenteras i början en sammanfattning och där ligger i bakgrunden en snabb puls, ganska hektiska rytmer. Och det är något som i princip skapar en nästan fysisk effekt som ja, jag tycker också lite problematiskt.
Samtidigt verkar det ju vara ganska standardiserad och du talar också om att det finns någon slags musikbibliotek till det här. Det har man ju aldrig tänkt sig. Varifrån den här musiken kommer?
Alltså, eller snarare sagt music libraries, det är inget bibliotek i den bemärkelsen. Det är ett begrepp som härstammar från 30-40-talet eller ännu tidigare. När man ville i princip ljudlägga bilder. Alltså man hade filmmaterialet, det kunde ha varit en spelfilm eller en nyhetsfilm. Och sen ville man väldigt snabbt få fram musik som passade. Och då hade man ordnat eller sorterat musik enligt emotioner. Och det gör man fortfarande så. Och det finns sådana databaser på webben. Killer Tracks till exempel. Där man kan gå in och ladda ner musik mot betalning. Men man måste specificera vad det är för. Är det för till exempel ett studentarbete då det är ganska billigt. Men är det så att säga för offentliga sändningar eller för reklam. Då måste man betala ganska mycket för licensen. Så man kan leta fram musik enligt emotioner. Det är jätteroligt. Alltså, jag kan rekommendera att göra det. Och bara titta vilken musik som är till salu. Men det är också intressant på så sätt. Eftersom musiken som man hör på nyheterna, den är inte, alltså, det är inte som på Hollywoodfilm där man ljudlägger en film. Alltså först är filmen klar och sen kommer kompositören och skriver musik som kommenterar på något sätt. Nej, det är tvärtom. Den här musiken har skrivits helt utan kontext. Alltså det är musik som man bara tar fram och som har någon effekt. Det är ganska godtyckligt. Det funkar ganska bra ändå, men jag tycker det är intressant att titta på det här eftersom man kan inte tolka musiken på samma sätt som man kan tolka filmmusik.
Ja, det blir ju kan ju bli ganska enahanda. Det blir liksom samma typ av mönster och strukturer i det.
Ja, man vill ha standarder och det är normalt tror jag också i den branschen. Alltså nyheter ser ganska likadana ut världen över skulle jag säga. Det är väldigt formaliserat. Nyhetsankare ser ganska likadana ut världen över och beter sig ganska likadant. Så det är klart att man i princip kopierar saker där. Men samtidigt skulle jag säga är det intressant att se vilka stilar som används i nyheter. Det är en del stilar som förekommer, men det är ganska gammaldags musik skulle jag säga. Det är fortfarande den här mässingfanfaren, typ mesh. Och militärmusik, alltså den klassiska musiken som är, skulle jag säga, närmast. Det är inte pop, det är inte hiphop, det är inte någonting åt det hållet. Alltså det finns också en del stilar som inte förekommer. Mm. Och det berättar kanske också något om, själva så att säga, man vill ha gärna en fin, crispy, vad kan man säga, knapig yta. Man vill ha det fint och modernt, men samtidigt är det... Alltså innehållet är ganska gammaldags. Alltså det är verkligen gammalt vin i nya flaskor.
Men det är intressant det här att prata om kategoriseringen i de här music libraries. Det görs alltså på något sätt utifrån emotioner, psykologiska aspekter. Och det är ju väldigt spännande och det anknyter väl lite till det här som du också nämner i din text med musikpsykologi som ett speciellt område inom musikvetenskap.
Nu är jag inte själv musikpsykolog, alltså jag har varit amanuens ett tag, men det är ett ämne som är ganska speciellt och ligger lite mellan stolarna. Alltså musikpsykologer, de jobbar som psykologer ganska mycket med så att säga, enkäter, intervjuer, kvalitativa, kvantitativa studier och så vidare. Det är inte så att säga min tradition. Alltså det är inte, jag kommer kanske att genomföra en sån studie, men bara med hjälp av en människa som kan det. Så de få studier som har genomförts, och det är förvånansvärt få faktiskt, de visar väldigt tydligt alltså att det finns en effekt av musiken. Men den effekten är väldigt svårt att få grepp om. musiken verkar så att säga, och det ena så har man gjort experiment i varje 80-talet i Tyskland med stora grupper faktiskt. Och man kunde visa att musik leder till att publiken tycker om så att säga själva filmen mer än när det finns ingen musik. Men samtidigt kan de inte komma ihåg de fakta. Det verkar så att musiken på något sätt blockerar informationsflödet. Det är det enda vi vet. Och jag tycker också att det är väldigt intressant att prata om nyheter som i princip ska sprida information. Ja. Jag tror det är inte fördelaktigt att använda musik om man vill göra det.
Finns det någon slags utveckling i de här nyhetsopernas i länder där man har kanske några särskilt föredömliga eller som alla tycker är toppen, det skulle jag efterlikna?
Alltså de länderna såklart som ligger musikproduktionsmässigt i topp, det är Storbritannien och det är USA. Och det som har hänt, det är breda trender både inom spelfilmmusik och nyhetsmusik, det är digitaliseringen såklart. Mm. De senaste 10 åren så har i princip alla nyhetsteman digitaliserats och elektrifierats. Alltså numera är det enbart elektroniska instrument som används. Samtidigt som man kan ganska lätt känna igen de här gamla klassiska stråkare eller blåsinstrument, så de finns kvar som ett slags kan man säga koordinatsystem. Det finns inte tunga beats eller så som det finns till exempel elektronisk dansmusik eller så det finns inget trumset som används. Men det är såklart den här biten som är viktig. Det är väldigt elektroniskt, det är väldigt bra producerat. Det är allt mera spatiala ljudeffekter skulle jag säga som kommer in de senaste åren, alltså att man ger musiken ett djup. Det har såklart också att göra med att folk lyssnar inte längre så att säga, på musiken på tv, utan man har sin mobil eller man har sin bärbar dator som har ganska små högtalare. Så man måste trycka in ganska mycket, vad kan man säga, loudness som det kallas för. Mm-hmm. Så man måste vrida upp musiken ordentligt så att den hörs överlag. Vad som i sitt tur leder till att bakgrundsmusiken blir allt mer förgrundsmusiken. Alltså jag hittade exempel framförallt i amerikanska medier där man knappast förstår vad som sägs eftersom musiken är så mycket i förgrunden. Alltså det är en trend tror jag som kommer att fortsätta. Det kommer att bli mer musik och på högre volym.
Du är ju engagerad i den forskningsmiljö på fakulteten som kallas för IMS.
Forskningscentrum för intermediala och multimodala studier. Det var 2015 när vi fick så att säga, när vi ansökte om att ha ett forskningscentrum och vi, eller 2014 redan, och 2015 så fick vi medlen och kunde börja. Jag var en av två musikvetare som var med i ansökningsprocessen. Den andra musikvetaren, hon kom tyvärr aldrig med. Hon blev sjuk och gick bort lite senare. Så min roll är numera, skulle jag säga, ganska intressant. Jag är den enda musikvetaren i en miljö som huvudsakligen består av litteratur- och språkvetare. Lite filmvetare fanns också. Bildvetare också. Men alltså, fokus skulle jag säga ligger på litteratur- och språkvetenskap. Och det är en ganska tacksam uppgift skulle jag säga, eftersom de flesta vill ju syssla med, nu säger jag ett ord som man inte får använda i den miljön, med multimediala så att säga, effekter eller formater som till exempel ljudfilm eller liknande saker. Och då finns alltid frågor om musik och folk vågar inte så riktigt beskriva det eller analysera det eller gå in i djupet. Och då har jag så att säga den tacksamma uppgiften att hjälpa dem lite eller att ge en liten hänvisning vad man kan göra. Och jag måste säga att jag trivs väldigt mycket i den miljön och i det här sammanhanget. Det har lett till och med att jag har de senaste åren nästan undvikit att åka på musikvetenskapliga konferenser. Utan jag har varit mestadels på film- och medievetenskapliga konferenser de senaste åren. Och det är ganska kul faktiskt eftersom man är å ena sidan lite som en extern konsult. Men å andra sidan är det väldigt uppskattat. Blir det väldigt uppskattat om man kan tillföra något. Och det kan man för det mesta. Så det skulle jag säga ser jag som min roll. Å ena sidan är det fint att kunna forska på det här och att få input också. Jag fick ganska mycket input från media och journalistik i Kalmar tack vare IMS och kontakten som vi hade via IMS. Och jag får också en bra överblick över det som diskuteras just nu inom litteraturvetenskap. Och det är just, skulle jag säga, den disciplinen inom humaniora som ligger i framkant när det gäller att utveckla nya modeller för analys och nya teorier och nya metoder. Så det är ganska kul att bli uppdaterad på så sätt.
på det viset kan man ju säga att du som musikvetare också ligger i framkant, i och med att det är de nya medierna där musiken blir allt viktigare och behöver beforskas. Så vad är dina framtidsplaner då, om du tänker längre?
Att syssla med det här, exakt. Mm. Alltså, och jag har två frågor och jag tror inte jag kommer att komma lätt åt materialet. Alltså, de frågorna som jag har är först och främst hur produceras den här musiken. Det kan man kanske ta reda på genom att ta kontakt med en musikproducent som är aktiv i fältet. Men den andra frågan som jag tycker är ännu mer spännande är, hur kommer musiken in i själva nyheterna? Hur kommer musiken in i just alla audiovisuella medier? Det finns ju också sådana små filmer på tidningarnas hemsida och så vidare som har musik. Alltså det är mycket musik överallt numera. Och där tror jag kommer jag att få problem, eftersom jag misstänker att journalisterna inte vill att man tittar så djupt i deras verkstäder. Och dessutom tror jag också att det är ganska godtyckligt ofta. Alltså jag har hittat en hel del exempel som jag skulle beskriva som helt misslyckat. Den musiken passar inte alls till det som presenteras. Och det har att göra med, tror jag, att journalisterna, de är ju inte musiker. Och det är ju väldigt svårt också för dem, tror jag, att hitta något som är passande inom väldigt kort tid. Och det är problemet i all journalistik och journalistiska format. Allt måste göras väldigt fort, väldigt snabbt. Samma dag när en sak har hänt måste så att säga rapporten ut. Så det är klart att de jobbar väldigt fort och ibland blir det inte riktigt lyckat. Så frågan är om jag verkligen kommer att få tillträde i just den regionen. Men i alla fall har jag så att säga min analysförmågan som jag har som musikvetare för att kunna bedöma produkten. Och produkten, ja, det är något som jag tänker att forska och skriva om i framtiden.
Jättespännande. Mm.
Ja, nu har vi kommit till ett lite avslutande moment som vi ibland har med i den här podden. Där du ska få välja ett av de fyra ledorden för Linnéuniversitetet. N-orden. Kan du dem?
Jo, alltså jag misstänker det var något med intentionellt.
Nej, N. Det ska börja på N.
På N? Okej. Okay. Ett N-ord.
Mm. Nej, det är fyra stycken. Mm. Nej, men snälla någon. Det kan du väl. Ska jag hjälpa dig?
Mm. Det kan du.
Nyfikenhet.
Närhet. Och nytänkande. Okej, okay. Och nytta.
Nytta också, ja. Precis, där var de fyra. Då får du välja ett utav dem som karaktäriserar din forskning och din verksamhet här.
Ja, alltså med nytta så är det svårt som humanist faktiskt, alltså att göra sig samhällsnyttigt. Jag kommer att försöka det bästa jag kan. Jag försöker verkligen. Men jag tror det blir i så fall snarare nyfikenheten.
Som de flesta som har varit gäster i den här podden har varit, av någon anledning. Det verkar som det är något som är karaktäristiskt för humaniora.
Ja, och för forskare tror jag.
Ja, ja.
Man vill veta.
Mm.
Precis. Och vi har fått veta väldigt mycket här,
ja,
om musik och sånt som sagt som jag åtminstone inte har tänkt på överhuvudtaget tidigare. Så tack så hemskt mycket, Martin Knust, för att du besökte oss här.
Jag tackar.
Och vi tackar lyssnarna som har lyssnat på Humpod, en podcast från Fakulteten för konst och humaniora vid Linnéuniversitetet. På återhörande.